Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan så ska vi fråga oss om vi borde tillåta TikTok på jobbmobilen. Det känns som att alla pratar om TikTok just nu och så även vi.
Ja, det är nog ingen lyssnare som är förvånad över att veckans huvudämne i Bli säker-podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen är just TikTok. Vi har pratat om det en gång tidigare, det var 2023, och nu återvänder vi till det med anledning av lite nyheter som har kommit fram kring TikTok och sen givetvis också den här stora debatten i USA. TikTok blev blockerat, TikTok kom tillbaka. Borde TikTok blockeras i Europa också? Ja, det är sådana saker som vi kommer till i veckans huvudämne.
Inspelat den 23 januari. Släpps loss i din poddspelare den 24 januari. Året, det är 2025, om du inte har missat det. Och det innebär ju också att din YouTube-kanal blir säker. Nikka Systems YouTube-kanal är det ju till och med, är hela 7 år.
Ja, den fyllde 7 år nu här om dagen och vi firar också med 2500 prenumeranter. Under de första åren så la jag ju inte ut så mycket där, men nu har vi ju börjat lägga ut podden där. Det finns, ja, vad blir det? 83 stycken avsnitt nu av Bli säker-podden och 2500 prenumeranter tycker tydligen det är värt att börja fredagsmorgonen med att titta på oss där. Tack så mycket för att ni prenumererar. Målsättningen är ju att snart vara större än SSF Stöldskyddsföreningens YouTube-kanal. Men där har vi publicerat någonting riktigt intressant också. För i tisdags så var jag ju iväg och producerade inspelningen av SSF Stöldskyddsföreningens lansering av rapporten Den kriminella spelplanen. Den rapporten finns att ladda ner nu från Stöldskyddsföreningens webbplats. Och om ni vill se inspelningen från presentationen och paneldebatten där, som faktiskt för ovanligheten skulle vara en väldigt bra paneldebatt. Annars brukar jag inte vara något stort fan av paneldebatter, men den här var riktigt bra. Då finns det på SSF Stöldskyddsföreningens YouTube-kanal som vi givetvis länkar till från veckans show notes.
Innan vi ska prata om TikToks vara eller icke vara på primärt jobbmobilen så har vi lite andra saker att språka om. Och bland annat så handlar det om fortsatt spåning av våra mobiltelefoner via appar som inte ens själva visste att de spårades. Det är tokigt.
Ja, och om ni tycker det där var ju precis det ni pratade om förra veckan. Ja, det var det. Och nu har det hänt en gång till med ytterligare appar. För precis när vi skulle spela in förra veckans avsnitt, då publicerade Dagens Nyheter en artikel som handlade om hur användare blev spårade geografiskt via appar. Och jag tänkte, ja men det här är ju den nyheten vi ska prata om. Men sen scrollar jag ner och upptäcker, nej, det här är samma nyhet fast med andra appar. Hela artikeln den ligger såklart på Dagens Nyheters webbplats. Det är Dagens Nyheters stjärnjournalist Linus Larsson som har skrivit den. Och han har skrivit flera artiklar tidigare om det här också. Men nu är det alltså en ny nyhet som handlar om Datastream Group eller Datasys. Som jag inte har hört talas om tidigare. Hade du hört talas om dem?
Absolut inte.
Nej. Men Linus Larsson följer upp den tidigare granskningen han har gjort med följande citat ur artikeln. Nu framkommer nya uppgifter om sådan handel med information om människors rörelsemönster. Sen hoppar vi lite i citatet. Det är en ögonblicksbild från en enda dag i juli 2024 som företaget använder som ett smakprov för att locka kunder att köpa ännu mer data. Ändå är omfattningen enorm. 380 miljoner registrerade positioner från mobiler i 137 länder, bland annat Sverige. Omkring 40 000 appar, allt från spel, väderappar och dejtingtjänster, slutcitat. Här har vi då alltså inte ett nytt företag som har råkat ut för ett dataintrång, utan ett företag som har publicerat lite lockmaterial om insamlade användares rörelsemönster och använder det för att försöka få andra företag att köpa ännu mer användardata. Och den här informationen är insamlad på precis samma sätt som vi pratade om i förra veckans avslutning, nämligen genom real-time bidding. Och vill ni veta mer om det så lyssna på förra veckans avsnitt. För det här är en granskning som flera medier har gjort tillsammans. För Sveriges del var det Dagens Nyheter och för Tysklands del var det Netzpolitik. Och Netzpolitik, de skriver i sin artikel att, fritt översatt till svenska, enligt vår analys härstammar data från real-time bidding, vilket är en process inom ekosystemet för online-annonsering, slutcitat. Och precis som med förra veckans exempel så verkar det som att de här apputvecklarna inte ens var medvetna om vad de ställde till med. Netzpolitik har också delat upp de olika apparna i två kategorier. Dels apparna som läckte den precisa platsen, vilket då måste ha kommit från GPS-positionen. Och dels de som läckte en ungefärlig plats, vilket då troligtvis kommer från IP-adressen. För IP-adressen kan ju användas för att härleda ungefär var en person befinner sig. Appar som läckte den precisa platsen var bland annat queerdating-appen Hornet. Den populära, av någon anledning populära, meddelande appen Kick och Flight Radar 24, den här appen som används för att se var flygen går i världen.
Jag måste lägga in ironin i det hela att Kick används ju ofta av folk som är otrogna och att då platsdatan...
Ja, att den läckte. Och sen ungefärlig plats läckte från bland annat Candy Crush, Grindr och Vinted. Så här har vi ytterligare ett exempel på hur platsdata har läckt utan att användarna har varit medvetna om det. Och det är helt orimligt att det här kan ske.
Men hur kan det rent tekniskt ske? Jag menar, då är det för att jag ger appen frågar om den jag ger tillåtelse att använda min plats då via GPSen.
Ja.
Och sen bara så sprids det, eller så läcker det över då till annons.
Precis, via den här real-time biddingen som vi pratade om förra veckan. Eller om du inte har gett din GPS-position, alltså du har inte beviljat tillstånd för appen att den ska få komma åt din GPS-plats, då har IP-adressen läckt. Inte IP-adressen i sig. Den geografiska position som går att härleda
baserat på IP-adressen. Och då är det för att dessa appar använder. Men menar, Candy Crush, ja det har de kanske.
Ja, det, alltså, Candy Crush var ju en av dem som bara läckte ungefärlig plats. Ja. Och de har alltid tillgång till din IP-adress.
Yes,
det kan du inte förhindra. Förutom att använda en VPN där du då syns som att du är på något annat ställe än där du själva verket är. Det som går att göra åt det här, det är ju framförallt, kom ihåg, ge inte exakt GPS-position till appar som inte behöver ha det. Både i iOS och Android kan du nu välja att dela en ungefärlig plats istället för din faktiska plats. Och om det är en app som inte måste ha din exakta plats, som till exempel en bilnavigator måste ha, en bilnavigator-app, dela då den ungefärliga, eller inte alls. Och kom ihåg, säg nej till all spårning. När den frågar, är det okej att vi spårar dig? Nej, självfallet är det inte det.
Frågan är om man som respekterar det, för det är bara en rekommendation som skickas in till...
Absolut, det är bara en rekommendation att du säger nej, jag godkänner inte det här. Appen kan fortfarande spåra dig, men om den gör det mot ditt uttryckliga samtycke, då har vi plötsligt ett mycket starkare GDPR-case där. Sen finns det en sak till som vi kan göra, och det här är för er avancerade användare, och det är att helt enkelt byta vilken DNS-tjänst ni använder i operativsystemet på er dator och mobil och i webbläsarna som ni använder på er dator och mobil. Webbläsarna har ofta, inte alltid men ofta, en egen DNS-tjänst som den använder istället för det underliggande operativsystemet, vilket alla andra appar använder. De flesta andra appar använder. Så det är värt att byta på båda de ställena. Och här har vi ju då till exempel Mullvads DNS-tjänst som är helt gratis. Och de erbjuder flera olika versioner av den. De erbjuder en som inte blockerar någonting. Men sen har de också en som heter base.dns.mullvad.net som blockerar annonser, spårare och skadeprogram. Genom att helt enkelt göra så att om mobilen eller datorn eller webbläsaren frågar vilken IP-adress har det här spårningsnätverket, då svarar Mullvads DNS-tjänst, jag har ingen aning, aldrig hört talas om det. Så de plockar helt enkelt bara bort de domäner som används för spårning och därmed så försvinner möjligheten att spåra användare som använder den DNS-tjänsten om den domän som används för spårning är känd att användas för spårning av mullvad. Det är ju inte, det går inte att göra några inställningar därutöver att välja huruvida du vill blockera olika saker. De har andra kombinationer också. Vi lägger en länk i show notes till alla versioner som de har för att blockera till exempel bara annonser och skadeprogram, eller förlåt, bara annonser och spårare, eller annonser, spårare och skadeprogram och så vidare. Om man vill ha ännu mer anpassningsmöjligheter så finns ju till exempel NextDNS som ger dig, där du kan välja precis hur du vill blockera och tillåta olika saker. Där ska vi då tänka på att det är en amerikansk tjänst och den är inte gratis, likt mullvad. Sen finns det fler saker som går att göra. Vi kommer i ett kommande avsnitt prata om Pi-hole och vad det kan användas till. Men jag vill uppmana alla att tänka på en väldigt simpel sak. Och det är att om du tycker att det här låter krångligt, så för det första, ja, det är lite krångligt för de som inte tycker att teknik är jätteroligt. Men du kan göra väldigt mycket på egen hand utan att behöva krångla till det. Och all spårning som du blockerar blir ju positivt ur ett personligt integritetsperspektiv. Så till exempel, vill du göra något jätteenkelt bara för att blockera en del spårning? Byt från Chrome till Firefox och sätt Firefox i strikt läget. Eller byt från Chrome till Brave. Eller om du vill fortsätta köra Chrome, installera uBlock Origin Lite-tillägget i Chrome. Så kan du blockera en hel del sätt som används för att försöka spåra dig. Det är bättre att göra någonting än att göra ingenting. Och det finns väldigt få som vill göra allt. Så gör någonting för att stärka din personliga integritet. Och byta webbläsare eller installera uBlock Origin Lite är en väldigt bra start.
Det är det. Vi går vidare med och berättar att svenska folket har något att erkänna. Jaså. I alla fall hälften av dem.
Ja.
Ja, om de nu är ärliga. För det är nämligen så att hälften av svenska folket erkänner att de återanvänder lösenord, och det är Internetstiftelsen som har gjort en undersökning, kan kalla det opinionsundersökning kanske, lite beroende på hur man ser på inställningen här, men man har då frågat följande: har du samma lösenord till fler än ett användarkonto på internet? Och svarsalternativen var: ja, har samma lösenord till flera konton. Nej, har endast unika lösenord och vill ej uppge. 49% säger att ja, de har samma lösenord till flera konton. 29% säger nej, de har endast unika lösenord. 22% vill inte uppge detta. Min första tanke var att det var ganska så lågt ändå. 49% som uppger att de har samma lösenord för flera konton. Mm. Till och med jag skulle nog säga att det finns nog något konto där ute som kanske har dubbelt från gamla synder som jag inte har tänkt på kanske.
Ditt gamla spraymail-konto.
Ja, visst. Tur att passagen och torget är nedlagt i alla fall.
Ja.
Vad tror du där?
Det här handlar ju lite om vad man lägger in i frågan också, för att om jag skulle tänka tillbaka till alla konton som jag har registrerat sedan jag registrerade mitt första e-postkonto på forum.dk, så...
Hur minns du det?
Ja, men det var en bra e-posttjänst.
Ja, nu ska man lägga in det också att de med användarkonton avses exempelvis e-post, sociala medier, e-handelsplatser, medietjänster, spelkonton etc. Och det etc. var väl då forum.dk då.
Ja. Nej, men jag tror inte att... det beror på hur man ser på det, för att jag har ju inte gått tillbaka och ändrat det lösenordet. Jag vet inte ens om det lösenordet eller det kontot fortfarande finns. Det här var ju trots allt typ 98. Men i alla fall, det handlar lite om vad som vägs in i frågan. Och sen så skulle jag också säga att det hade varit väldigt intressant att göra en uppföljande undersökning där man frågar hur många användare har en lösenordshanterare.
Mm.
För om det är så att de inte har en lösenordshanterare, då har de inte unika lösenord överallt. Det går inte. Det, möjligtvis om de använder single sign-on på... Nej, inte ens det hade gått att få till fullständigt. Så om det inte är 30% som använder en lösenordshanterare i Sverige, då är det inte heller 30% som endast har unika lösenord överallt. Men någonting jag tycker är väldigt bra här, det är att det är 49% som erkänner att de har samma lösenord till flera konton och då vet att de faktiskt måste göra någonting åt det här också. Och där har Internetstiftelsen gått ut med väldigt bra rekommendationer. 5 stycken väldigt bra rekommendationer. Det är ovanligt att vi ser 5 stycken väldigt bra rekommendationer när det kommer till lösenord, och det finns på Internetstiftelsens webbplats.
Ja, för lösenord är ju dessutom någonting som vi kanske inte vill förhålla oss till överhuvudtaget, utan det är ju passkeys eller lösennycklar.
Mm, det är det vi vill gå över till.
Vi vill gå över till, absolut. Och utav en händelse så har Chrome på iOS nu fått stöd för nyss nämnda lösennycklar. Och det är Google som skriver här när de presenterar den här trevliga nyheten att Chrome-användare på iOS 17 eller senare och iPadOS 17 eller senare kan nu skapa lösennycklar i Google Password Manager och synkronisera dem till Android och alla andra plattformar där Chrome är tillgänglig. Detta borde väl, Carl Emil Nicka, innebära att Google Chrome är det enda plattformsoberoende, eller ska vi säga plattformsövergripande system som faktiskt stödjer lösenycklar, om vi inte då använder externa lösenhanterare såsom 1Password och Bitwarden.
Ja, precis. Om vi kollar på de 3 IT-jättarna, Google, Apple och Microsoft, då är ju Google de första som nu faktiskt funkar, som har en lösning som funkar överallt. Microsoft står ju fortfarande och stampar. Apple erbjuder det bara för sina egna plattformar, macOS och iOS/iPadOS. Och Google har nu då sprungit om Apple. Apple var ju tidigare ute, men Apple har nu hamnat på efterkälken. Google har sprungit om och erbjuder nu sin lösning för samtliga operativsystem. Det bör dock nämnas att jag personligen hade ändå inte övervägt Googles lösennyckelhanterare, eftersom den är kopplad till Google Chrome. Det kan ju jämföras med Apples lösning till exempel, som funkar med alla webbläsare på macOS. Googles lösning är låst till Chrome, och eftersom den är det så kommer jag fortfarande att rekommendera att använda till exempel Bitwarden eller ProtonPass eller 1Password istället, för att få ett enkelt sätt att synkronisera lösennycklar mellan alla enheter och alla webbläsare. Men 2 tummar upp till Google att ni är färdiga med det här i alla fall.
Ja, ja. Härliga tider.
Mm. Det är Apple och Microsoft. Pinsamt. Google, ska de springa om er? Ja. Mm.
Frågan som brukar ställas om TikTok är ju om den borde förbjudas på jobbmobilen.
Ja.
Vi ställer oss inte den frågan.
Nej, det gör vi inte. Nej. Vi frågade oss precis som för 2 år sedan. Borde TikTok tillåtas på jobbmobilen? För att när det kommer till jobbmobiler, då handlar det inte om vilka appar som ska förbjudas. Det handlar om vilka appar som ska vara tillåtna. För att endast appar som har skäl att finnas på en jobbmobil ska finnas på en jobbmobil. Och jag tycker att liksom... Om vi kollar på just den här perversa datainsamlingen som sker och som vi pratat om i det här avsnittet och förra avsnittet, så ser vi ytterligare skäl till varför det är viktigt att hålla nere antalet appar på jobbmobilen.
Och innan ni får ta er blodtrycksmedicin här nu och tycker att ja, men det här scenariot, jag bestämmer ju över min egen jobbmobil, så får ni hålla ut lite, ska vi väl försöka definiera upp det lite i alla fall.
Ja, men det tar vi på slutet.
Jajamensan.
För först och främst, jag tror inte någon har missat att TikTok förbjöds i USA och sen ett dygn senare så var TikTok tillbaka för att Donald Trump gav ett litet uppskov. Donald Trump skrev på Truth Social att, citat fritt översatt till svenska, jag vill att USA ska ha en ägarandel på 50% i ett joint venture. Genom att göra detta räddar vi TikTok, har det i goda händer och låter det förbli uppe. Slutcitat. Och det här är ju... Allt det här grundas ju i att USA inte vill att ett icke-amerikanskt företag ska driva TikTok. och amerikanerna, de är ju inte vana vid att det finns icke-amerikanska bolag som har möjlighet att nå ut till amerikanska medborgare på det här sättet.
Nej, det är ju också, det är ett samtal i sig.
Ja, ja. Vi i Europa, vi är ju vana vid att ja, men det är amerikanska bolag som driver de här tjänsterna. Men ur ett amerikanskt perspektiv så blir det plötsligt, va? Ett icke-amerikanskt bolag, ska de verkligen få ha det här inflytandet?
Ja. Vi måste också notera att USA förbjöd TikTok och det försvann. Det är en blixtförenkling i vad som hände.
Ja.
Men vi har inte en halvtimme att reda ut exakt turerna där.
Nej, och det är inte så relevant för podden heller. För det vi ska gå igenom, det är egentligen vad är det som USA är rädda för? För det är samma saker som egentligen gör att EU-diskussionen också pågår. Bör TikTok förbjudas här? Så vi börjar med att gå igenom de två rädslorna som finns. Icke-bekräftade rädslor, men de rädslorna som finns. Och sen kollar vi på vad TikTok faktiskt har gjort. Alltså vad de har ertappats med att göra. Jag kan också bara flika in här att jag hoppar över allting som har med amerikansk protektionism att göra. För det är också ett argument som ofta förs fram, att det handlar om att USA vill värna om de inhemska bolagen. Det är inte relaterat till IT-säkerheten, så vi fokuserar på rädslorna och vad TikTok faktiskt har gjort. Och den första av två rädslor, det är risken för påverkanskampanjer. För ByteDance äger ju TikTok och ByteDance har kopplingar till Kina. Vi vet att när det kommer till de appar som ByteDance erbjuder för den kinesiska marknaden, så är de extremt censurerade. Alltså det är verkligen skrämmande hur censurerade de är. Vilket inte är så konstigt eftersom det är appar som vänder sig till den kinesiska marknaden. Och anledningen till att inte till exempel Instagram eller YouTube eller Facebook finns i Kina, det är ju att de här bolagen vill inte rätta sig efter den kinesiska regimens krav på vilket innehåll som ska få finnas där. Och det här är också en sån sak man kan diskutera. Hur rimligt är det att Kina förbjuder allt och att USA ska tillåta TikTok? Men det hoppar vi över. Den risk som USA och EU ser, det är risken för påverkanskampanjer. Att på grund av den kinesiska kopplingen så skulle kinesiska regimen kunna kräva att TikTok påverkar vilket innehåll som visas för användare och därigenom till exempel skruva upp så att mer Kina-vänligt material visas för amerikanska medborgare som därmed då påverkas när det kommer till synen på Kina. Precis som alltså, Hollywood har gjort med Top Gun. Hollywood har använt filmer för att verkligen stärka den amerikanska självbilden och viljan att försvara USA. Här skulle då TikTok kunna ha ett motsvarande inflytande för att stärka Kinas eller amerikanska medborgares syn på Kina. Och sen är då frågan om det finns något fog för den rädslan. Alltså, är det här någonting som faktiskt sker? Och jag vill börja med att poängtera att jag har inte hittat några tekniska bevis för att det sker. Jag blev tipsad via Financial Times om en granskad studie från Rutgers University där de konstaterar att det finns tecken på att TikTok framhäver mer Kina-vänligt material än Instagram och YouTube. Och jag tänkte läsa en översatt inledning av den studien. Det är egentligen tre stycken delstudier. Och det står så här. Den första studien använde en metod för användarresa där nyregistrerade konton på TikTok, Instagram och YouTube användes för att undersöka förekomsten och karaktären av innehåll relaterat till frågor som är känsliga för Kinas kommunistparti, KKP. Specifikt Tibet, Himmelska fridens torg, uiguriska rättigheter och Xinjiang. Resultaten visade att innehåll som var kritiskt mot Kina var betydligt mindre tillgängligt på TikTok än på Instagram och YouTube. Den andra studien, en vidareutveckling av den första, undersökte huruvida förekomsten av pro- och anti-KKP-innehåll på TikTok, Instagram och YouTube överensstämde med användarengagemang, gilla markeringar och kommentarer, vilket sociala medieplattformar vanligtvis använder för att förstärka innehåll. Paus, de menar alltså att sprida innehållet mer. Fortsättning. Resultatet visade en oproportionerligt hög andel pro-KKP-innehåll jämfört med anti-KKP-innehåll på TikTok, trots att användarna interagerade avsevärt mer med anti-KKP-innehåll, vilket tyder på propagandistisk manipulation. Den tredje studien innefattade en enkätundersökning med 1214 amerikaner där deras tid på sociala medieplattformar och deras uppfattningar om Kina utvärderades. Resultaten visade att TikTok-användare, särskilt de som använde plattformen mycket, hade signifikant mer positiva attityder till Kinas människorättssituation och uttryckte en större benägenhet att se Kina som en attraktiv resedestination. Slut på fritt översatt citat. Det här är alltså inga tekniska bevis för att detta sker. Och det finns många saker som kan spela in i varför visst material visas mer än annat. Jag lyfter det här bara för att poängtera att det här är en studie som finns. Jag vill också av samma skäl lyfta TikToks, inte replik på just den här studien, men deras svar på frågan om huruvida Kinas regim påverkar innehållet som visas för TikTok-användare. Och de skriver så här, fritt översatt till svenska, och de nämner Oracle i det här citatet, och det är för att Oracle driver den amerikanska TikToks de amerikanska TikTok-servrarna. Vårt innehållsrekommendationssystem baseras på innehållsneutrala signaler från användare, inklusive vilka videor de har gillat, delat, tittat på till slutet och mer. Videons ämne beaktas inte av rekommendationssystemet. Oracle kommer att inspektera och testa algoritmkoden och den tränade modellen i den säkra molnmiljön för att säkerställa att systemet inte rekommenderar innehåll som inte motsvarar en användares beteende i appen. Slut på fritt översatt citat. Så här står alltså ord mot ord. Sen har vi den andra rädslan som inte handlar om huruvida TikTok kan påverka den amerikanska synen på Kina, utan den datainsamling som sker om amerikaner. Alltså hur mycket data får TikTok tillgång till? För när du ser en video och du tycker om att titta mer på en typ av video, så är det någonting som avslöjar någonting om dig, och det är någonting som i sin tur också då kan vägas ihop för att se vilka intressen som olika grupper i USA eller för den sakens skull i EU har. Det här är anledningen också till att TikTok i USA har startat Project Texas, och de beskriver det så här. Fritt översatt till svenska. Den centrala funktionen i Project Texas är vårt samarbete med Oracle för att isolera TikToks tjänster för amerikanska användare inom Oracles molnmiljö i USA som en extra säkerhetsåtgärd. Även om åtkomsten till lagringsinfrastrukturen är strikt övervakad och kontrollerad kan amerikanska TikTok-användare fortfarande kommunicera och interagera med globala användare för en enhetlig global upplevelse. Slut på fritt översatt citat. Och det här innebär ju då alltså att TikToks amerikanska miljö, den är inte helt isolerad. Vi vet också från den information som TikTok själva har publicerat att de ger begränsad fjärråtkomst till information till koncernbolag i Kina. Det är de helt öppna med själva. Och de skriver att, citat fritt översatt till svenska, denna åtkomst är begränsad, säker och beviljas endast när det är nödvändigt under strikta säkerhetskontroller och godkända behörighetsprotokoll. Slut på fritt översatt citat. Men det innebär ändå att viss data kan kommas åt från Kina. Och det här är det som NOIB, du vet Max Schrems organisation, slog ner på i tidigare januari, där de anmälde en mängd kinesiska företag för att de överförde europeers personuppgifter till Kina. För här i Europa så har vi ju GDPR, Och om data ska överföras till ett land utanför EU så måste det antingen finnas ett adekvansbeslut eller så måste det finnas skyddsåtgärder som ser till att informationen skyddas lika väl i det landet som det hade gjort ifall den bara hade tillgängliggjorts i Europa. Det är ju det som gör att vi nu kan överföra personuppgifter till amerikanska bolag för att vi har the EU-US Data Privacy Framework som gör att vi åtminstone fram till Schrems 3-domen kommer kan överföra personuppgifter till amerikanska bolag. Men vi har inget sånt med Kina. Nej. Utan där förlitar istället TikTok sig på standardavtalsklausuler. Men Noibs jurist skriver så här i ett pressmeddelande, fritt översatt till svenska. Med tanke på att Kina är en auktoritär övervakningsstat är det kristallklart att Kina inte erbjuder samma nivå av dataskydd som EU. Att överföra europeers personuppgifter är uppenbart olagligt och måste avslutas omedelbart. Slutcitat. Och det här ska bli väldigt intressant att se, för att det här påverkar inte bara TikTok, utan det här påverkar också till exempel Timo, Shein och liknande. När det gäller just TikTok-delen så är det ärendet inlämnat till den grekiska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten. Och jag pratade med min kontakt på Noib som bekräftade att det lär dröja minst ett år innan vi har ett beslut, men ärendet har redan blivit tilldelat en handläggare. Så där har vi de risker, de rädslor som finns kring TikTok. Dels påverkansoperationer och dels datainsamlingen. Och datainsamlingen är ju extra relevant för oss i USA, i Europa, eftersom om Noib har rätt så är det helt omöjligt att överföra de här uppgifterna till Kina. Och det gäller alltså även om de skulle sparas på Irland till exempel. Om de blir tillgängliga i Kina så är det ett problem. Men sen har vi de sakerna som vi faktiskt har ertappat TikTok med att göra, som inte är rädslor utan faktum. Och då har vi till exempel 2022 när Felix Krause upptäckte att TikTok-appens inbyggda webbläsare hade en keylogger som övervakade alla tangentbordstryckningar. TikTok har erkänt att så är fallet, men de sa att det var för att felsöka och hålla koll på prestandan. Men när vi lyfte det i podden så poängterade jag att det är ett av skälen till varför jag aldrig använder de inbyggda apparna, de inbyggda webbläsarna i apparna, utan alltid väljer att öppna en länk i den externa webbläsaren. Och varför jag alltid drar av en stjärna på betyget när jag lämnar betyg på appar, om de inte ger mig möjlighet att ha som standardinställning att alltid öppna en länk i den externa webbläsaren.
Kan Facebook göra?
Det kan de inte.
Ah.
Men Mastodon kan. Mm. 2022, då erkände ByteDance att de hade spionerat på två journalister för att utifrån journalisternas IP-adresser se ifall de träffade ByteDance-anställda. Och det här är inte heller någonting som är omdiskuterat. Det här är faktum. Det är ByteDance gjorde det här. De använde IP-adresser för att se geografiskt vilka ByteDance-anställda som två stycken journalister träffade. Och 2020 så upptäcktes det att TikTok-appen hämtade texten som låg i urklipp utan att användaren valde att klistra in det. Och det är också bekräftat, det här är inte spekulation, det är bekräftat. Däremot vet vi inte vad de gjorde med datan. Det kan ha varit en bugg. Det behöver inte betyda att de har missbrukat datan på något vis. Och sen så har vi ju samma sak som vi ser med till exempel Facebook, att TikTok har massa spåningspixlar på alla möjliga olika webbplatser. Och på tal om Facebook, vi ska ju komma ihåg att när jag lista de här sakerna som TikTok har ertappats med att göra, Facebook eller Meta har om möjligt ertappats med ännu värre saker. Jag tänker på Cambridge Analytica, jag tänker på VPN-tjänsten som de använder för att spionera på hur konkurrenter användes. Så jag säger absolut inte att Meta är bättre ur det här perspektivet, men vi ska komma ihåg att Meta är ett amerikanskt bolag och ByteDance har kopplingar till Kina och Kina är en diktatur. Så, ska vi förbjuda TikTok på jobbmobilen?
Vi kanske också måste definiera upp, vad är en jobbmobil?
En jobbmobil är en mobil som du har fått av din arbetsgivare för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter. Ofta är en jobbmobil någonting som också kan administreras av din arbetsgivare.
Jämfört med att du har din privata mobil som du gör allt jobb på.
Ja. Och om du har den situationen, då ska du ju bara vara extra eftertänksam när du installerar vilka appar som helst, inklusive TikTok. Och om du nu väljer att installera TikTok på din privata mobil, så vill jag poängtera, låt bli att ge den tillgång till din plats. Det är ett bra första steg. Svara nej på huruvida spårning ska tillåtas. Och det som är superviktigt, ge absolut inte TikTok tillgång till din kontaktlista. TikTok vill ha det för att kunna koppla ihop dig med de personer du känner. Men du får inte skicka din kontaktlista till ett bolag som ByteDance. Det kan bli ett GDPR-problem. Vi får självfallet se nu vad utfallet blir. Men jag ska säga som så här, det kan vara ett GDPR-problem.
Och utöver det sunda är att inte skicka andras kontaktuppgifter kors och tvärs.
Ja.
Så egentligen vad vi försöker säga här är ju att när det kommer till den administrerade företagsmobilen, så är det ju egentligen aldrig en fråga om vad som ska förbjudas generellt sett heller, utan vilka appar är det som behövs i jobbet.
Precis, för att utföra ditt jobb. Och om det är så att du jobbar som TikToker.
Det är ju nästa grej, om du jobbar på ett företag med känslig information, eller ett företag, och du ändå behöver skapa TikTok-innehåll.
Ja.
Ja, SVT exempelvis.
Ja, SVT har ju löst det, för att deras journalister, de måste ju vara extra försiktiga. Vilket annars alla journalister ska vara egentligen. Och då har de två mobiler. En TikTok-mobil och en vanlig mobil. Men jag tror inte, och notera tror, jag tror inte att det handlar om TikTok specifikt, utan det här handlar ju om all insamling som kan göras av appar på mobiler. Så när det kommer till TikTok, då ska vi tänka på att vi installerar den bara på jobbmobilen om det finns skäl att ha den på jobbmobilen. Och om vi installerar den på jobbmobilen, så ska vi vara restriktiva med att ge tillgång till plats, absolut inte kontakter, och välja att inte tillåta spårning. Och sen på den privata mobilen, ja, där kan du ju egentligen göra precis vad du vill, för det är din privata mobil. Det företaget kan göra är att bestämma huruvida du får bära med dig din privata mobil överallt. Och när det sen kommer till de som jobbar inom försvaret, de som jobbar med statshemligheter, där är självfallet där är ju riskerna helt annorlunda, och därför måste vi se på ett annat sätt där kring huruvida TikTok ska få finnas på mobilen. Men det går återigen tillbaka till vilka appar är det som ska få finnas på mobilen. TikTok är extra kontroversiellt, men rekommendationen är och förblir densamma. Vilka appar ska du ha på mobilen? Och min grundregel är ju, installera inte fler appar än du behöver. Och om du är tveksam till att installera en app, kolla om du kan använda webbversionen istället.
Vad gäller runt poddar och jobbmobiler då?
Poddar och jobbmobiler, ja. Om du har en poddspelare du litar på, så kan du ju lyssna på Bli säker-podden genom den. Men sen kan du alltid också, om du föredrar det, lyssna på Bli säker-podden via din webbläsare. Det är bara att gå till nickasystems.com, för då dyker det varenda fredagsmorgon, inklusive nästa fredagsmorgon, upp ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.